Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Marie Morell, varmt välkommen till Vidar möter.
Tack så jättemycket. Mm.
Du är sjukvårdspolitiker ute i fingerspetsarna.
Ja, det har blivit så efter alla år.
Ja. Du har varit region- eller landstingsstyrelsens ordförande till att börja med i Östergötland i 8 år, eller hur?
Ja.
Fast förlorade då, var det 2018?
2014.
2014, just det. Och nu är det regionråd i opposition i Östergötland.
Precis.
Men du har också avancerat både i ditt parti, Moderaterna, och är nu med i den sjukvårdspolitiska ledningen, kan jag säga så, för Moderaterna.
Det skulle man kunna säga.
Ja. Och dessutom då i Sveriges kommuner och regioners organisation, SKR, en mäktig stor organisation där du är ordförande i sjukvårdsdelegationen.
Precis.
Så du är en maktfigur i sjukvårdssverige, kan man säga.
Ja, de påstår det.
Ja, och det där har ju setts på lister. Och, ja. Och fram till alldeles nyligen så var du på 3:e plats i Sverige, i sjukvårdssverige.
Precis.
Enligt lista som Dagens Medicin gör.
Mm. Men jag har blivit nedpetad.
Ja, du har blivit nedpetad. Och det är ju denna coronan då som har ställt till det. Man kan säga att de som har sprungit om är i huvudsak de som är på de här dagliga presskonferenserna.
Ja, precis. Jag har varit på för få presskonferenser.
Ja,
jag måste förbättra mig där, tror jag. Ja.
Du var på plats 3 förut, nu är du på plats 7. Mm. Men du är till exempel 5 placeringar före vår statsepidemiolog. Ja. Anders Tegnell.
Ja,
inte illa.
Nej.
Nej, inte illa.
Mina kollegor noterade att jag var före honom.
Ja.
Så att det var positivt.
Ja.
Nej, det var ju en lite desarmerad sån här lista den här gången. Och vi var väl inte så många politiker som var med faktiskt.
Nej, i och med att politikerna har varit i bakgrunden. Det är ju Lena Hallengren, hon är kvar som socialminister. Mm. Och så, hon är ju också dagligen synlig.
Precis. Mm.
Och inte alltid bekväm med det.
Nej, det är väl inte helt lätt att stå där på de där presskonferenserna. Jag har ju haft förmånen, eller vad jag ska kalla det för, att vara med på några av de presskonferenserna tillsammans med henne i andra frågor. Och det är lite en speciell situation, kan jag säga, att kliva in i den där presskonferensrummet och stå där man vet att statsministern och så vidare brukar stå.
Ja. Jag förstår det, och jag har sett den där bilden. Det finns bild i TT:s bildarkiv. Jag har använt den någon gång också faktiskt.
Det finns några bilder där. Jag har varit med några gånger.
Ja. Det är bra, men nu ska vi inte prata om det så mycket. Men jag ville bara att lyssnarna ska förstå att du har liksom en lång erfarenhet av en position och insikter och kontakter när det handlar om sjukvården i Sverige.
Vi är ju en ganska litet gäng egentligen, får man väl säga. Men det är väl så inom alla politikområden. Man blir några stycken det är några hundra naturligtvis. Eller så, men det är ju samma människor som rör sig. Så att,
Du, jag läste i Svenska Dagbladet en tidning som står Moderaterna nära, får man väl säga. Ja, visst.
Ibland är de snälla, ibland är de inte snälla.
Ja. Då läste jag en artikel där i slutet av förra året, alltså före coronan, och av Maria Ludvigsson, en mycket borgerlig person.
Absolut.
Ja. Hon skrev så här att äntligen finns det en moderat sjukvårdspolitik. Det var själva utropet på ledarsidan. Och det hon gläddes över, det var att din kollega i Stockholm, men som styr i Stockholm, Irene Svenonius, gett ut en bok med titeln Jag vill avskaffa mig själv.
Precis.
Ja. Vill du också avskaffa dig själv?
Ja, till stora delar så vill jag väl avskaffa mig själv och tänker ju mer att det kanske är patienten som ska vara mer och bestämma och medborgaren och så vidare. Irene var väl inne på att det var professionen som skulle vara med och bestämma mer och det är väl också viktigt. Samtidigt så är väl jag av den åsikten att så länge vi har ett system där vi ändå ska gemensamt bestämma över skattemedel och så vidare och vi har en politisk struktur så är det viktigt att politiken också får ta den platsen så att det inte bara blir en chimär utan att man använder politiken till det ska vara. Vi ska inte vara ner och grotta i detaljer och jag tror egentligen att det var det väldigt mycket som Irene menar att politiken har blivit väldigt detaljstyrande och vi kanske har glömt bort det som har varit vårt egentliga huvudfokus att vara mer på den övergripande planet och göra mer de stora dragen och de långsiktiga frågorna istället för att vara mer ner och peta i varenda liten detalj. Och det är ju någonting som vi möter när vi pratar med professionen. De är ju väldigt ledsna eller trötta eller vad ska jag säga på att uppleva sig i alla fall väldigt detaljstyrda.
Mm. Det känns som om det politiska styret just i landstingen eller regionerna som vi säger nu för tiden har väldigt svag legitimitet.
Så kan det vara. Det finns ju ständigt en pågående debatt över hur det ska organiseras. Ska sjukvården förstatligas och så vidare. Men jag tänker att det kanske det är även när man tittar in i ett sakområde i den kommunala verksamheten också. Det är klart att tittar vi på skolans värld så är det väl inte så att skolpolitiken alltid ses med så blida ögon heller. Och man tycker att det ska skötas på ett annat sätt. Så jag tänker att man kanske måste jämföra sjukvården med den typen av mer sakpolitiska även inom andra områden. Och då är det väl ganska många som tycker att politiken inte ska vara inne och peta så mycket där heller.
När jag var ung och var aktiv i SSU, det socialdemokratiska ungdomsförbundet och så vidare, så var ju en moderat ståndpunkt här att liksom i sjukvården, det var väl det enda egentligen, om jag uttrycker mig så, det var att man skulle avskaffa landstingen, eller hur?
Precis.
Det är väl du också uppväxt med?
Absolut, ja. Men det är ju det man är matad med, så att säga, att vi ska avskaffa landstingen och det kanske finns en tanke i det, men så länge vi har den strukturen vi har så måste vi också ta hand om det. Och jag tänker att tyvärr så har det väl varit en liten brack om foten för Moderaterna att vi har haft den där synen. Vi har själva pratat ganska mycket om, du pratade om den moderata sjukvårdsvärlden, över att vi har väldigt länge haft en idé över att det är någon annan som ska lösa problemen. I ena sekunden så skulle vi då som sagt ha allmän obligatoriska hälso- och sjukvårdsförsäkringar som ingen förstod vad det var och vi ska avskaffa landstingen eller så skulle vi privatisera det mesta. Vilket har gjort att vi har egentligen många gånger abdikerat ifrån att själva ta tag i de problemen som finns. Kan ta medarbetarpolitik och så vidare. Det har ju inte varit någon stark moderat paradgren utåt sett i alla fall. Sen kan ju vi tycka att vi har haft många goda idéer. Och det där har vi försökt att ändra lite grann på. Sen kan man tycka att man kanske inte ska driva sjukvårdspolitiken på det sättet som vi gör. Eller organisera det på det sättet vi gör med. Men så länge vi har den modellen så måste ju vi som parti leverera synpunkter, åsikter och förslag på hur det ska bli bättre.
Och där har det ju utvecklats mycket under senare år. Jag har haft förmånen att vara med någon gång i Almedalen och på era konferenser emellanåt och sånt där. Just och följt sjukvårdspolitiken. Och då tänker jag så att det har väl att göra med också att ni är ju fler och fler aktiva och ledande politiker som kommer från den världen. Alltså.
Precis.
Och då vill man ju inte gärna avskaffa den världen heller.
Nej.
Men inte bara därför, men förstår jag menar att det blir ett visst större politikområde i partiet.
Ja, självklart är det så. Det är ju som sagt vad många av våra tunga företrädare finns ju inom regionerna idag, inom vårt parti så att säga. Men jag tänker väl att jag är ju här för att jag vill göra någonting som blir bra. Jag vill göra en bra vård för medborgarna och jag vill att det ska funka för de som jobbar i vården och så vidare. Så att, jag menar, det är det jag drivs av, att det här ska liksom fungera i praktiken, i verkligheten. Och jag tycker det är det som jag tycker är kul med hälso- och sjukvårdspolitiken också. Att man kan vara både väldigt liksom övergripande ideologisk men också vara ganska nära i väldigt komplexa och svåra frågor. Mm. Det är ju verkligen liv och död på riktigt det handlar om.
Efter valet 2018 så kan man säga att det blev skilda världar, så skulle jag vilja säga. Alltså för ute i regionerna gjorde ju Moderaterna inte alltid något kanonval, men kanonförhandlingar efter valet. Ja. Så det betyder att i 13 av våra 21 regioner så är Moderaterna med och styr.
Precis.
Eller hur? Och medans i riksdagen, det gjorde man ungefär motsvarande val, inte superdåligt, inte superbra, men ändå fanns det en borgerlig, alltså en klassisk borgerlig, om vi räknar in Sverigedemokraterna där, de är ju inte klassiskt borgerliga, men alltså det fanns en majoritet för en annan regering än den som blev, men där lyckas man inte förhandla ihop sig. Var...
Ja, nej, men det här är ju, det finns väldigt mycket tradition, och det är väl som i kommunpolitiken också, det är också väldigt mycket personunion och så vidare, hur man kan få ihop det här. Och sen är det väldigt små marginaler, precis som det är på riksnivån, så har det ju hängt, det hängde ju länge på bara något eller ett par mandat över hur det skulle vara att slå på det ena eller andra hållet. Och det var väl så att det, på riksnivån så var det stolpe ut och här var det stolpe in, om man nu får använda den metaforen. Att får man bara de där extra 1-2 mandaten, så innebär det att man då kan bilda olika typer av majoriteter. Men det är ju också väldigt många minoritetsstyren både i kommunerna och i regionerna. Det har ju vi också här i Östergötland. Till exempel att man inte har majoriteten man styr. Så att det här med att bilda olika typer av konstellationer som tar makten, det är ganska komplicerat och komplex förhandlingstaktik, struktur.
Tror du det är så att vi får vänja oss vid det här att så länge Sverigedemokraterna är ett stort parti så kommer det vara väldigt vanligt med minoritetsregeringar? Man kan inte, ja, tills någon...
Jo, men så tror jag att det är. Och sen är det nog också, jag vet inte, nu har man kanske nästan vant sig vid att det går att styra i minoritet också. Det beror ju också på hur ser oppositionen ut. Mm. Är det en samlad opposition som kan gå ihop och bli då en majoritet, eller är de väldigt splittrade? Det är klart, när du har då Sverigedemokrater i ena ringhörnan och vänstern i den andra, det är klart att då kanske man känner sig rätt så trygg att ha en minoritet, för man vet att de två kommer inte liksom slå sina påsar ihop i första taget och gå emot och sådär. Så men vi har ju ändå i Östergötland lyckats få igenom en hel del, och jag tycker väl att vi har en väldigt stor möjlighet att påverka, även att vi sitter i opposition som det är idag då. Och vi har ju alltid haft ett väldigt bra samarbetsklimat så länge jag har varit med, och nu börjar det bli några år för det här laget, men och kunna samverka bra mellan partierna faktiskt, oavsett hur vem som har styrt.
När du ligger där på kvällen och funderar, du är ju en mogen kvinna nu, 50 år, och så, men ändå ligger och tänker att ja, det vore, tänk om jag kunde få bli sjukvårdsminister eller socialminister och verkligen prova det här.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej, det är nog inte. Alltså, jag har ju fått se lite grann på vad det egentligen innebär, och jag tycker jag har rätt så fullt i min telefon och agenda som det är. Jag är nog mer sugen på faktiskt att kunna, alltså ut ledarskapsperspektiv, att liksom leda på riktigt en verksamhet, kanske någon organisation eller så. Det här med att vara politisk ledare är ju ett ganska konstigt ledarskap egentligen, även om jag nu är liksom gruppledare då för en partigrupp på 30 personer, eller om man är landstingsstyrelsens ordförande, så att säga, så är du ju inte linjechef, om jag säger så, över några medarbetare. Och jag har ju som sagt ändå funnits i ledande positioner många år, så det vore ju lite roligt att kanske få prova och se, funkar den erfarenheten man har från politiken i en annan värld. Men det är klart, man vill, som politiker vill man alltid verkställa sina idéer. Så ja, är det också.
Jag tänker på det när du säger linjechef. Och då, om man tar de senaste veckorna här, eller många veckor egentligen, så har det ju framstått, som jag ser på saken i varje fall, som ganska tydligt att regeringen styr inte riket särskilt hårt. Alltså när det gäller, jag tänker på det här med tester till exempel. Det har från ert håll, ni har ju varit ledande oppositionsparti här i 11 veckor snart, inne på 12:e veckan, agiterat för detta. Och ändå blir det färre tester.
Vad händer?
Är det regionerna som jävlas? Eller finns det inga system? Eller varför är det så här?
Förra veckan, nu Kristi himmelfärdsveckan, finns det väl faktiskt en förklaring för att då var det ju färre vanliga vardagar. Så den ska vi nog liksom räkna bort i statistiken, tänker jag, för att vara lite rättvisa. Nej, men här möts nog ganska många olika, alltså den här komplexiteten som ändå finns i sjukvården, för vi har ju en väldigt stark profession som styr väldigt mycket och som man måste lära sig att ta hänsyn till som politiker, och det är ju liksom en del i den här balansgången som man får ha. För det här med testning, den har lyckats beröra många olika delar. Det handlar ju dels om att veta, är du jättesjuk och behöver sjukvård här och nu? Eller är det också så att man kan se om du kan gå tillbaka till ditt arbete? Och då har den mer en näringslivspolitisk dimension. Och det struntar ju läkaren ofta fullkomligt i, vida den här näringslivspolitiska dimensionen. Och nu har vi ju precis, du inledde med att det har blivit mer liksom de här tyckarna och corona-experterna och så vidare. Och det är klart att nu har vi haft ett väldigt medicinskt perspektiv under en lång period. Och så kommer vi in med mer näringslivspolitisk, eller vad vi ska kalla det för en annan dimension. Och det där krockar lite grann just i testningsfrågan. Jag tror att det är det som ligger till grund. För mycket av det som vi, de strategierna som finns kring hur man ska bygga upp de här testningsfunktionerna, de grundar sig på våra smittskyddsläkare, och det de gör bedömningar väldigt strikt medicinskt och så vidare. Och det är klart att ur ett medicinskt perspektiv så kanske vi testar precis rätt antal personer. Men om du och jag tycker att vi borde få åka till Cypern på semester och inte bli insläppta, så tycker vi att kan vi inte testa många fler, då kanske vi får åka till Cypern på semester.
Ja. Vad jag förstår så har du väl också viss betydelse för smittspårning, smittspridning och sådana saker, alltså rent medicinska saker också, att ha ett hum om ungefär hur går det här?
Absolut, och det är det här som är så komplext med just den här provtagningen och testningen. För det första så är det ju så att det finns ju två olika typer av tester. Den ena handlar ju om, är jag sjuk här och nu? Som kallas PCR-test. Och det måste man ta i en viss period av insjuknandet, och det är de här sticka långa pinnar ner i halsen och så vidare. Och så. Men sen har man ju det som man pratar om, antikroppstest, för att se, har jag byggt upp en immunitet eller inte? Och jag uppfattar att i debatten så blandar vi och ger ganska mycket.
Förmodligen.
De här är jag sjuk här och nu testerna, de finns ju upparbetade, medan de här antikroppstesterna finns fortfarande tveksamheter i vad de visar egentligen. Och man vet ju inte heller om jag har antikroppar, innebär det automatiskt att jag faktiskt är immun? Och hur länge är jag immun? Så därför så blir det också väldigt otydligt med, om jag har testat mig, vad säger det då för någonting? Men det är klart att man får en väldigt mycket bättre bild över hur smittspridningen ser ut i landet. Så det är ju en dimension som är viktig. Men det är en komplex fråga det här faktiskt.
Så det låter på dig, så du är inte lika het på det här som din partiledare Ulf Kristersson? Som...
Nej, jag håller med honom om att det som som är egentligen hans huvudkritik, det är ju det att regeringen har stått där och sagt att vi ska testa 100 000 i veckan, och man bygger det på underlag man har fått ifrån Folkhälsomyndighet och så vidare. Och man har lovat det, och man har sagt att man ska göra både på det ena och andra sättet. Och sen när man väl kommer till kritan så kan man inte leverera och har ingen plan för hur man ska leverera det. Och det är ju det Ulf egentligen kritiserar till allra största del, och jag håller helt med, för att jag har ägnat ganska mycket timmar senaste veckorna åt att liksom hålla på och diskutera de här frågorna med olika personer och hur vi ska lösa ut det här. Och det har inte varit så enkelt. Nu har ju regionerna då klivit fram och sagt att när det gäller den här grupp 3 som man kallar för de samhälls till exempel inom rättsväsen eller poliser och så vidare. Ja, men vi tar det ansvar, för det har varit liksom, det är ingen som har kunnat reda ut vem som skulle göra det annars.
Du, i den här coronapandemins skugga kanske så talas det ju en hel del ändå om den så här vårdskuld som byggs upp, det vill säga allt som ställs in nu och allt vad det är, oro och lidande så orsakar för människorna nu, och sen då när man ska igång lite mer normalt. Och Moderaterna, ni brukar ju vara hårda i kritiken av att man ställer folk i kö så hemskt mycket i svensk sjukvård. Och de här köerna nu, de lär väl bli monstruösa. Eller vad kommer att hända med svensk sjukvård? Kommer folk att lacka ur och klara systemet där?
Jag är genuint orolig över att vi har, alltså det, dels har vi de som hade en planerad operation, du kanske skulle operera din höft eller vad det nu kan vara för någonting, eller du har, och de står i kö. Vi försöker titta på hur många det här handlar om. Jag menar, vi är uppe i de senaste siffrorna jag hörde var ju över 40, närmare 50 000 sådana som man
vad
kan,
talar vi nationellt då?
Ja, nationellt, som vi kan räkna in. Men sen har vi ju alla de som kanske har fått ett uteblivet återbesök för en kronisk sjukdom. Kanske att du då har förlängt det där receptet utan att ta alla de där blodproverna som du normalt brukar göra. Mm. Vi har också många som vi har uppfattat, eller som vi har signalerat från Östergötland, personer som inte har sökt vård. Vi har ju haft ett lägre frekvens av sökningar på hjärtinfarkter och stroke och så vidare. Likadant knölar i bröstet. Alltså, var har alla bröstcancerpatienter tagit vägen? De kommer inte till vården. Och vad är det för vårdskuld? Mm. Och sen har du ytterligare en tredje, och det är all den eftervård som corona kommer att innebära. Vi ser ju att det ger ganska mycket allvarliga biverkningar efter. Både för den som har legat länge på intensivvård. Det har vi ju berättelser i media över personer som inte kan gå eller prata. Men jag får också signaler över att även patienter som haft en relativt lindrig eller uppfattats som lindrig sjukdom och kanske varit hemma själva, de har problem efteråt med, det kan både vara proppar i lungorna, det kan vara kognitiva störningar, och då misstänker man ju att det kan vara kanske små, små mikroskopiska proppar i hjärnan och så vidare. Så vi kommer att behöva se ett jättestort rehabiliteringsbehov också under en lång tid framåt för alla de patienter som har drabbats av den här sjukdomen. Så att summa summarum så behöver vi jobba jättemycket för att strukturera, se till hur får vi upp en så hög produktion som möjligt för att beta av alla köerna. Och hur skapar vi också kanske en helt ny vård för patienter som vi då egentligen aldrig har mött tidigare. Det är ju en helt ny sjukdom. Så att det är en jätteutmaning för vården här framåt.
Vad kan nätläkarna göra i den här situationen? Det är ju en sån där lite vattendelare. Det känns när jag följer debatten som höger och vänster. Vänstern skäller och jag vet inte om högern direkt försvarar heller. Jag vet inte, men detta är ju någonting nytt i alla fall de senaste åren i svensk sjukvård. Är det bra det här?
Ja, men alltså jag tycker att vi behövde den där sparken i baken, om jag får säga så, från de här privata bolagen. Lite grann som din gamla bransch, eller med inom skolans värld, där ju friskolorna kom in och verkligen liksom blåste liv i en ganska förlegad skolvärld. Så har ju nätläkarbranschen satt fart, och så har ju coronan gjort att, alltså det har ju helt fullkomligt exploderat med digitala vårdbesök och där man ser att man kan använda det här i många olika sammanhang. Jag skulle ha ett webbmöte nu här alldeles precis innan jag kom hit och knäppte igång, men insåg att nej, men jag har ingen webbkamera kvar längre, för den har jag gett till vården. Ja. Så vi på regionkontoret har skänkt bort alla våra webbkameror som vi har haft på våra datorer och gett det till våra vårdmedarbetare för att de ska kunna ha webbsamtal med patienterna istället. Så att jag fick lösa det på annat sätt. Men så det har ju verkligen... Jag tycker att det är jättebra. Sen kan man diskutera hur man ska ersätta de här nätläkarna. Och det är ganska, det är ganska svårt att hitta en bra modell för hur man ska få ersättning egentligen.
Men du säger alltså att du är genuint orolig för hur sjukvården ska klara alltså sina mycket stora uppgifter de kommande åren.
Ja, alltså vi kommer ha en jättestor utmaning, för det är klart att, och jag har inte varit ett dugg orolig under den här perioden som har varit, för jag vet att kris och katastrof, alltså det är sjukvårdens absolut bästa gren. Då står de i vakt hela gänget och levererar. Så. Men när man har gjort det så länge som man har gjort nu och man kanske får mindre semester än vad man har räknat med och så vidare. Och så kommer man tillbaka efter att ha jobbat och slitit och så har man ett ännu mer överfyllt berg framför sig. Alltså här gäller det att vi alla hjälps åt på ett så bra sätt som möjligt för att liksom organisera och strukturera och beta av de här vårdköerna så smidigt som möjligt. Men samtidigt så har man ju hittat nya arbetssätt. Vi har ju aldrig jobbat så tajt ihop i Östergötland som man gör nu och inte i landet heller. Så att kanske kan vi dra nytta av allt det positiva vi har lärt oss nu och det kanske inte blir så jobbigt som vi föreställer oss.
Nej. Ofta blir det inte som man föreställer sig faktiskt. Precis. Och det ska man kanske vara glad för när man är i de djupaste dalarna. Stort tack Marie Morell, moderat sjukvårdspolitiker.
Tack så mycket.
För att du dök upp här på oss vidaremöter. Stort tack. Ha det bra.
Tack så mycket.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.